Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag... Jag hade tränat för att tolka det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag kört och tränat någon gång.
Då är det alltså dags för ännu ett avsnitt av Trott och Sports podcast. Jag noterar att det blir den sista för sommarmånaderna. Det är lite omskakande faktiskt.
Ja, det är lite traumatiskt.
Ja, alltid så. Jag tänkte rivstarta avsnittet med ett litet överraskningsmoment. Jag har valt att kalla det dussinet fullt. Ja, men du, Magnus, la ju ut en tweet för några veckor sedan där du bad, uppmanade folk om att nämna, utan att tänka efter, nämna en Stig och Johansson häst.
Just det.
Det blev ett jävla, till att börja med blev det ett jäkla gensvar. Helvete vad folk engagerade sig.
Ja.
Där dök det upp många Stig och hästar som man hade lite glömt av. Men jag tänkte jag skulle, jag har samma tanke här med det här. Ni ska svara utan att tänka. Ni ska få 12 stycken frågor. Så ni får max 3 sekunder på er att svara.
Åh, tur man har kaffe här nu.
Ja,
det är vaken.
Och sen den som då svarar som nummer 2, han får kanske 5 sekunder på sig då. Och sen får ni svara först på varannan fråga.
Mm.
Känns det okej det här?
vad vinner man?
Ja, precis. Nej, det är lite högt och lågt. Högt och lågt, bara kul att...
Bli avslöjad i alla fall.
Ja, det kan bli så.
Ja, vi kör. Passar man inte kan.
Ja, men det är inte på den nivån, utan det är mer tyckande och känslomässigt. Ja. Lennart, du är först på första frågan. Och sen kör ni varandra.
Med ålderns rätt alltså.
Ja. Det är kval till Svensk Travderby kväll tisdag. Vilken är den coolaste derbyvinnaren i historien?
Utini.
Magnus?
Ja, just det. Jag ska svara. Maharaja, säger jag.
Sedan Stig och Johansson stordagar, vem är sedan dess Sveriges bästa travtränare? Nu är det Magnus.
Åke Svanstedt.
Åke Svanstedt.
Om ni får skatta travjournalistiken just nu i ett betyg mellan 1 och 10, vad ger ni den?
3.
4.
Om ni måste slänga er med något av uttrycken, nu blir det hela paketet, eller... Det här ska verkligen bli en härlig utmaning. Jag älskar utmaningar. Nu kör vi. Minst 3 gånger om dagen i en vecka och verkligen försöka låta som att ni är bekväma med det. Vilken av uttrycket tar ni?
Hela paketet.
Hela paketet.
Vilken är den häftigaste hittills häftigaste travupplevelsen i år?
Kungapokalens final.
Propulsions avslutning i elitloppet, hela upploppet.
Om ni får fria tyglar, fullständigt fria tyglar, att förändra en stor löpning, ett stort svenskt travlopp till något annorlunda, annan distans, upplägg eller etc. Skit i på vilket sätt, det får ni klura på sen. Men vilket lopp skulle ni välja att ändra?
Åby Stora Pris.
Ta bort en E3 omgång.
Vad ser ni värst på? En dopingförseelse, alltså inte det som går inom otillåten medicinering. Eller en riktig jävla hyvling, så kallade enhandare av en häst på över ett upplopp.
Ja, doping.
Ja, jag säger slag. Men det var en svår en. Den var ju riktigt lurig.
Dött lopp där då.
Ja, det får vi nog ändå säga.
Okej. Vem är Sveriges bästa kusk genom tiderna?
Oj, jösses Amalia. Jag säger Örjan.
Björn Goop.
Vilken är er favorithäst alla kategorier under ert travliv?
Lillmavil.
Åh fan.
Oj, oj, oj. Vilken svår fråga.
Du har två sekunder från och med nu har du på dig.
Och då hade jag ju en nisse som jag tappade bort i. Det finns ju så många. Usch, vilket dåligt svar.
Ja, nu är du usel.
Jag säger nog ändå, jag säger Jidde Paleman då. Det var den som poppade upp först i huvudet, men det där får man ju äta upp. Ja. Men så var det. Mm.
Om ni skulle vara ägare till Money Viking, där Björn Goop alltså på lördag väljer bort att köra sin egen tränade travar i miljonloppet till Sundsvall för att istället köra FaceTime Bourbon, hur skulle ni agera?
Jag skulle förstå honom.
Jag skulle, om jag hade en så bra häst, sätta den i träning hos någon annan, alltså inte nu utan tidigare, eftersom man vet att så ägaren är säkert medveten om att Björn kan vara upptagen av franska engagemang och åtaganden när det krockar i storlopp.
Det var långt krångligt, men det kan vi ta sen. Som ägare, hästägare om ni vore, vilket lopp skulle ni helst vinna? Elitloppet eller derbyt?
Derbyt.
Ja, derbyt.
Vilken är er i Sverige favoritbana respektive den bana ni minst uppskattar?
Jag säger naturligtvis Romme säger jag, och sen tyvärr då Henrik, men jag får ändå säga Jägersro. Och det har ingen med Jägersro att göra, det är bara att jag är så oerhört dålig på att spela på Jägersro. Det är bara därför.
Ja, Axvalla och ja, minst gillar Örebro då.
Ja, nu är vi klara. Hur kändes detta?
Ja, man kommer ju ångra några svar om en stund, men det får man ju stå ut med då.
Ja, det var lite
tur att det inte är, ja, det är tur att det inte är på allvar där. Jag har ju varit domare i direkt sen vi i femman uttagningar här uppe i P4 Dalarna och då,
det är sant.
Ja, och då är de ju, de här ungarna, de verkar ju inte bry sig alls i nerver. Det är betydligt värre att vara domare, men nu fick man ju sitta, det här var ju inte ens en tävling, men det var ju ändå att man ska svara snabbt.
Ja.
Och sen vet vi ju att de som lyssnar, våra kära lyssnare, de kommer ju att döma oss stenhårt för de här svaren.
Men det var ju ändå skönt att bli tagen på sängen nu, annars hade man ju legat sömnlös hela natten.
Ja, det hade
ju... Ja, det är sant.
det, jag flaggade ju lite grann för att det skulle komma till okänt moment.
Ja, men det var ju fullständigt omöjligt att veta när du flaggar om okänt moment. Det kan man ju hamna precis var som helst.
Jag pluggade på huvudstäder och sånt där här. Det har jag gjort. Jag var ruggigt förberedd här.
Ja, okay. Vilken besvikelse. Ja. Ska vi fördjupa oss i någonting? Ja, någon löpning som gått i stå där som skulle behöva något. Då sa ni alltså Åby Stora Pris, var du inne på. Du vill ändra igen alltså?
Ja, alltså det är väl för att... Ja, men där är jag. Jag är förmodligen väldigt konservativ, men då får jag stå för det i det fallet. Jag tycker ju... att det ska vara medeldistans. Det ska vara det stora loppet över medeldistans, för det finns ju inget riktigt om jag inte tappar något här nu.
Ja, det är det, det som går på lördag då, ja. Sundsvall Open, men det kanske inte räknas.
Nej, de får ursäkta i Sundsvall då, men nej. Nej, men det,
men
det är
det finns det alla de här går över medeldistans. Sundsvall Open, Norrbotten Stora Pris, Jämtland Stora Pris.
Nej, det är sant, men det är det jag säger, jag är konservativ. Åby Stora var först, och andra sidan var det väl inte först. De körde ju, precis som du pratade om i något avsnitt sen här, Lennart, att det har varit lång distans och allt möjligt där. Så att det är ju
du gled in i det under medeldistanseran, och då,
ja, då är... Men det är ingen stor fråga. Det här är inte den fråga jag skulle driva om jag fick ta över på ST, det kan jag säga.
Just det. Ska vi se. Men vad känner ni kring, är det som kanske ett konstigt eller ett specifikt fall, men att en tränare väljer bort att köra sin egen managerade häst då i ett så stort lopp som Sundsvall Open trott är.
Ja, men alltså Björn Goop är ju i den positionen att han kan göra så. Han är en av världens bästa kuskar, en av världens bästa tränare och många vill utnyttja hans tjänster. Och då är han ju så stark i den positionen att han kan säga till hästen att tyvärr kan jag inte köra på lördag. Du får själv komma med förslag på kusk för att jag är upptagen av FaceTime Bourbon i Paris. Mm. Det är ju marknaden som styr på något sätt, va? Det är ganska enkelt. Sen kan vi som sitter bredvid och tycker att det är för jävligt hur han kan rata sin egen hästägare. Å andra sidan så vet ju hästen att han får en kusk som inte är särskilt mycket sämre. Eftersom det finns ganska många bra kuskar att välja på i det här landet. Det är ingen lärling som kör direkt.
Så det är ingen stor dramatik egentligen?
Nej, man kan absolut se det så mycket märkligt. Men jag tror hästägarna, Moni Vikings hästägare och andra hästägare, är medvetna om att detta kan hända. Och det vet man ju då, det är ju förutsättningen när man ber Björn Goop träna ens häst.
Mm. Ja, nej, som jag sa, jag tycker man, jag har inga problem att förstå det. Moni Viking har ju presterat bra i Björns regi. Och den regin fortsätter ju även efter det här loppet, även om han nu inte just i det här loppet kör. Jag hade haft väldigt svårt att flytta på hästen nu. Som Lennart säger, innan kanske ja, absolut. Men nu med de framgångar som har varit och säkert ligger framöver så.
Ja, men vad händer i januari? Det är ju en fråga. I sista söndagen i januari, om Moni Viking går kvar i Björn Goops träning och är inkvalad till Prix d'Amérique.
Byte av regi, möjligen.
Ja, nej, precis. Det är ju det man kan ana då, möjligen, att det skulle kunna bli en pappersprodukt där då.
Olle Goop tränare alltså. Per Fred Kryss kör.
Ja, något åt det hållet. Ja, precis.
Nej, Olle kör vore ju. Ja, nej.
Ja. Utini som den häftigaste derbyvinnaren. Kevin förklarar.
Ja, men alltså, jag... Det var lopp påby, kanske var ju efter kungapokalsförsöken så man vann det, minns jag inte riktigt. Men jag satt på uteläktaren påby med mitt gamla vanliga gäng där och sa då att det här är ju den blivande derbyvinnaren. Och då sa en snubbe där, en gammal boxare, att du får spela hos mig till 30 gånger. Och jag tog fram 600 kronor och gav honom, här är mitt spel.
Ja.
Och Utini vann ju som ni vet derbyt, men jag har inte sett till boxaren sen dess.
Okej, det är sant.
Du gick backa. Och när jag frågade någon kompis där, vet du, vad boxaren håller, ja men för fanken Persson, sök inte upp han, för du vet, han gick ju, han var ju ganska duktig boxare en gång i tiden, så att akta dig.
Det var ett skapligt moment 22.
Ja, och ja, jag får skylla mig själv, man skulle spela i totoluckorna, inte hos svart bokis.
Nej. Men du kanske kompenserade upp. Han gav han inte något åt det hållet i...
Oh, men jag hade ju redan spelat, tyckte jag.
Ja, just det. Det här är lugnt. Ja, gud. Ja, fantastiskt. Ja, det förstår jag. Det är ju någonting extra.
Sen klart att om jag nu skulle... Det bara poppar upp i huvudet, den här rutinsegern. Mm. Skulle jag nu få samma fråga igen så kanske jag skulle svara Opal H. Mm. Som väl vann med 80 meter.
Mm. Men nu fick ni bara...
Nej, det är för sent. Det är för sent. Hade 3 sekunder, det räckte inte. Å andra sidan fick jag ju då gräma mig lite över de förlorade bokpengarna.
Just det. Ska vi snudda någonting vid ett betyg av travjournalistiken just nu också?
Ja, den finns ju inte egentligen. Det finns ju på några få ställen. Det är ju speljournalistik. Alltså, om du skulle uttrycka speljournalistik så kanske jag hade sagt 7-8. Om man nu kan dela på travsportjournalistik och speljournalistik. Och det är klart att idag har ju nästan... Det är väldigt få tidningar som har travsport. Allt utrymme går ju åt till spelinformation och det är väl tidens tecken. Sen finns det kanske väldigt få hästsportjournalister med betoning på journalister bland de som jobbar med det här idag. Det är tipster, så de är ju duktiga på det, alltså det är ingen tvekan, många. Och ja, spelhistorier blir det, alltså om någon vinner 1,6 miljoner på 3 kronor eller får in någon, vad heter det här, top 7, så blir det ju då en halvsida i kvällstidningen eller något sånt. Men den undersökande journalistiken är ju under all kritik, och det kan man ju konstatera när vi tog upp, någon borde ändå ha lyssnat eller fått tips om att vi tog upp det här med banan och Anders Lindqvists kritik och Johnny Takters kritik, och det är fullständigt dödstyst.
Det är faktiskt helt otroligt, det måste jag säga, det är helt otroligt. Kan det finnas något större liksom än att...
Nej, om det är så som Lindqvist säger att vi har låtit hästarna lida i onödan under jättemånga år. Ja. Och klart, då är det ju för jävligt om man nu får uttrycka sig så.
Det får man.
Och att ingen tar detta vidare. Det är möjligt att Lindqvist har helt fel och Johnny Takter har helt fel till exempel. Men ändå, man borde ju sätta sig ner och verkligen fundera över det här. Är detta... Är det så att vi har byggt banorna helt fel och som har drabbat hästarna under så många år?
Jag kan inte komma på någonting som blir större än att den tävlingsplattform som hästarna ska utöva sin löpning på inte är katastrofal. Kan det finnas något större ämne att ta tag i?
Nej.
Jag tycker...
Eftersom jag bara har 3 sekunder på mig så...
Ja. Nej, men jag tänker den här frågan om travjournalistik är ju en fråga som vi säkert skulle kunna ägna minst ett helt avsnitt åt, kanske till och med ett helt år. Nej, men det är ju väldigt speciellt det här med travsportjournalister. Jag är ju inte oskyldig själv, man har ju framförallt för väldigt väldigt inne i det. Det är ju inte alltid helt lätt att vara kritisk i den här väldigt lilla ankdammen, som vi brukar säga, kanske lite elakt ibland. Det är ju inte i så många branscher där personer helt enkelt sonika väljer att sluta prata med journalister därför att den tycker att ni är dumma. Tänk om Stefan Löfven skulle göra det. Det vore ju lite löjligt om Stefan Löfven skulle sluta prata med journalister bara för att de är dumma. Vi har ju i och för sig Donald Trump. Vi har ju närmat oss det att hela världen har ju börjat bli som travsport.
Jag har en händelse ur mitt liv i detta ämne. Och det var ett lopp på Jägersro, gulddivisionen. Det var kanske V65 på den tiden. Emil vann i alla fall. Men Stig och gjorde som vanligt sin patenterade släpstart där, alltså kom sent upp till vingen som inte skulle gå idag i sig. Och jag skrev väl några rader om den där tävlingsdagen i GP. Och det stod kanske i rubriken att Stigo vann på fusk eller något liknande. Dagen efter var det Oslo Grand Prix på söndagen och jag gick på inneplan och skrotade där när Stigo kallade på mig. Han stod där med spöt och slog lite på byxlinningen. Och så... Jag har förstått eller fått veta vad du skrev i din tidning idag. Ja, just det. Det var min mail, förstår jag. Ja. Så där skriver man inte. Du är avstängd en månad.
Det var ändå tidsbegränsat.
Ja.
Det fanns ingen överdomstol du kunde vända dig till där heller.
Nej.
Ja, Göran Wahlman kunde ha ryckt in kanske och styrt upp det lite.
Ja, men jag tog mitt straff som en man. Jag ringde inte på en månad i alla fall.
Om det var någon häst i världshistorien som man inte behövde göra en fuskstart med, så var det väl Emil.
Nej, men han ville inte vara framme vid vingen för tidigt. Då kunde han bli stissa upp sig. Som
ja, han var ju vild, ja. Precis.
Ja, det var ju det. Sant.
Batong var ju något liknande. Det där kunde ju Stig och va?
Ja.
Vi har kommit på speaking terms sen dess. I alla fall.
Ja, men bra. Jag har en lista här på Daniel Redéns segerlista för året. Jubileumspokalen, EM för Ston, Sommartravets final, Hugo Åbergs Memorial, Storchampionatet, Sprintermästaren, 4-gångseliten för Ston, Prix Ridley Express, Elitloppet om vi nu räknar det då, och Drottningens pokal. Är det, ja, vad är detta alltså?
Ja, det är en fullständigt oslagbar. Det finns ju ingen som kan ha varit i närheten av det tidigare. Dessutom har han ju derbyt kvar. Derbystoet kvar, eller stoderbyt vad det nu heter. Så nu finns ju kriteriet. Så att listan, det går inte att stänga den där listan idag.
Nej, det gör det inte. Den är ju fullkomligt hisnande. Det var därför jag tänkte att någon av er kanske skulle svara just Daniel Redén på vem som är den bästa tränaren efter Stig Johansson. Men det Den nappade den inte.
Nej, det var ju faktiskt en slamkrypare.
Ja.
Kan man säga. Det är ju det är lätt, jag höll på att säga, det är lätt att glömma. Nej, men det är ju klart. Alltså, han är ju fortfarande, Daniel, ändå ung i sin tränarkarriär, får man säga. Minst sagt, det är inte så många år sedan han var amatör och tränare ju.
Nej, det jag håller med om det. Men det är klart att om man går på årets resultat så är det ett svårslag. Men man får ju slå ut över lite längre tid. Och jag tror ju fortfarande att han har en bit att nå Åke Svanstedt.
Mm. Ja, den är ju fantastisk. Är helt otrolig. Har vi något att säga om jubileumspokalen? Det var typisk Örjan-seger.
Ja, man må ju tycka lite synd om den här Stole the Show. Som... alltså det kändes ju som att...
En mer moralisk vinnare var länge sedan kanske.
Alltså, men det kändes ju som Rickard Skoglund på något sätt ville släppa först. Och jag uppfattade som att Ljuse insåg att han släpper ledningen till mig. Men det blev något fel i kroppsspråket där mellan de där två.
Ja, annars hade det inte uppstått på det.
Nej, det hade han ju tagit upp, aldrig provat eller tagit upp mycket snabbare och då... Det kanske hade räckt, alltså, men nu körde de ju händerna på Örjan.
Han var för velig, Skoglund, i sitt kroppsspråk.
Ja, på något sätt så kändes det... Alltså, jag fick direkt uppfattningen att nu släpper han.
Ja.
Och det fick uppenbart ljus också. Vilken ljus det nu var, det vet jag inte. Men. Men från den där kvällen vill jag ändå minnas allra mest den i vissa kretsar totalt utdömda Konrads Rödluva. som har fått det är tur hon inte har Twitter, för hon har ju fått spott och spe på Twitter för hennes senaste insats och även någon insats när hon har haft fullt sjå att hålla undan. Nu var ju Rödluvan verkligen stridsvillig.
Ja, jag tänkte på det, man får alltid vara försiktig med vad man säger om vad, höll på att säga, det värsta man har sett, men jag kan i alla fall aldrig komma ihåg att man har sett en häst vara... Det var ju inte slagen eftersom man vet det är Örjan som kör. Men ändå, att en häst som har släppt så mycket så att det i princip är kört.
Ja, det var världsrekord för att vara Örjan också.
Ja, det var häftigt. Sen är det ju en häst som jag minns från kvällen, om vi håller oss kvar. Det är den här Balsamine Font också. Den helt galna avslutningen i det här treåringsloppet för Storn där hon gick... Eller Erik körde väl 6,5 sista fem i ledningen där. Och blir ändå uppkäkad av den här Balsamine Fonten. Och våldsam speed till slut. Det var, man har ju anat att Balsamine Fonten är en rätt så bra häst. Men det här var ju helt galet.
Ja.
Och landade rätt. Det är ju det. Det är ju det. Treåret stod tidigt. Men landade rätt. Alltså vilket monster.
Det är någonting väldigt häftigt när det går så där extremt fort i slut i loppen.
Ja, när hon tog tag i det också. Det var ju det hon liksom bet i där. Ja. Nej, det var häftigt. Jag tror inte Erik någonsin har... Jag ska inte säga att han var säker på att vinna, men att han kände att nu går det så fort så det kan ju i alla fall inte vara någon som kommer i kapp.
Nej.
I ett lopp för treåriga ston. Det måste vara en märklig upplevelse att bli nerspidad när man kör 6,5 sista fem en treårigt ston. Det måste vara konstigt. Mm.
Yes. Veckans nostalgi. Vi har landat på ett lopp och en häst som det är årsdag på lördag från dennes E3-triumf en solig eftermiddag i Örebro. Det är alltså 22 år sedan en viss Viking Kronos tjusade Örebro-publiken. Vi tar och lyssnar lite här.
Där har ni min sängkammare. Och där har ni Vikingens. Vi har ständig koll på varandra, dygnet runt. Och det känns tryggast så.
Lutfi, Ludde Colgini och Viking Kronos har blivit ett riktigt radarpar. Enligt Ludde är de också de allra bästa vänner. Men det är mycket på Vikingens villkor.
Jag umgås väldigt mycket med honom. Och, jag har behandlat honom efter hans krav, så att säga. Till exempel så gillar han inte vissa sorters träning och då har jag undvikit det. Och den sortens träning som han har tyckt om, den har jag utövat ganska friskt med honom. Han gillar långa turer i skogen, det är det bästa han vet. Han avskyr rakbaneträning, det är alldeles för stressigt för honom. Han sa till mig tidigt i fjol att han inte orkar med sån träning, så att det fick jag sluta med.
1600 40 meter om iväg där. Starten har gått. Crix Hurricane galopperar första biten. Våldsam körning från start när norrmannen Turbo Sandy nummer 5 tar hand om ledningen. Så galopperar Turbo Sandy, galopp också för Can Bertil. Lutfi Cogini har lite problem där, kör på säkerhet genom kurvan. Men hur enkelt som helst har han avancerat till ledningen, Viking Kronos. Jag tycker Ludde skötte det där elegant. Det var en första varvet på Viking Kronos som nu har lossat ordentligt, lämnar en lucka till de övriga. Kommer in i sista kurvan i 10 meters ledning. Två Gloss Jets ger upp. Nu är det bara en häst kvar på banan som kan hänga med någorlunda. Och det är 4 Gide Palema. Men det är Viking Kronos i överlägsen ledning. Hur ser travet ut?
Springer och sticker lite med bakbenen, men det går väldigt, väldigt fort. Och det driver ju enormt och kan bara lämna dem som det ser ut.
20-30 meter ner till Gide Palema. Ludde Colgini kikar över axeln. Han tittar bak och håller igång sin häst. Är lite orolig. Folket jublar. Får vi se en segergest? Där kommer den! Segergesten från Colgini som höllar sin häst. Hur ser det ut, Johan? Du står mitt på mållinjen.
Ja, Ludde Colgini har ett härligt leende över läpparna. Viking Kronos har nu passerat 5 miljoner kronor i intjänade pengar. Detta, mina damer och herrar, är ett fenomen. Viking Kronos, bättre treåring. Finns det överhuvudtaget?
Jag har så lärde barn med den här mycket goda vänner. Han bara kallade dit mig för att önska mig lycka till och tyckte att min häst såg jättefin ut.
Så det var ingen fara att du skulle kunna bli struken av många som fick hjärtat till halsgropen?
Nej, det var faktiskt en grej vi gjorde för att dra upp pressen lite grann.
Du, lite strulig, eller mycket strulig inledning i ingången av första sväng vill jag påstå. Hur upplevde du det?
Ja, det var väldigt struligt. Torbjörn Sani var väldigt kvick ut, galoppera. Och jag låg rygg på Kalle Lindblom, vars häst också galoppera. Men mina är så klok och fin så att han redde ut den situationen också.
Var du orolig i den situationen?
Jag blev jätteorolig. Jag fick hjärtat i halsgropen, men det löser sig ju. Gud har skapat honom. Det är ett fenomen. Gud har skapat honom. Det är ett fenomen. Gud har skapat honom. Det är ett fenomen. Gud har skapat honom. Det är ett fenomen.
Viking Kronos che prende 3 all'avversario, veloce getta all'inseguimento, retta d'arrivo. Viking Kronos ha preso.
Ja, en av de märkligaste karriärerna till början med en häst har haft kanske 14 starter totalt. 12 segrar, en andra plats och en fjärde plats blev det ju där. Nästan 6 miljoner insprunget. Viking Kronos. Kan vi börja i den änden? Har det funnits något mer, någon mer mytisk häst överhuvudtaget i travhistorien?
Ja, alltså det skulle ju vara Francis Bullwalk på sin tid. Men det var ju media på ett annat sätt. Det fanns inga tv-sändningar, det fanns inget ATG Live, det fanns inga sådana här V65, V75-sändningar. Så han... Hela historien kring Viking Kronos gör honom då till detta naturligtvis, va. Luddes chansning att köpa hästen utan att ha pengar. Att köpa den, för han hade sett ut den där hästen. Det var hans drömhäst härstamningsmässigt. Och skickade väl Thomas Moberg till Italien för att köpa hästen. Och Ludde hade inte pengar där. Jag kommer inte ihåg, var det 800 000 kanske? Och dessutom senare bjöd ut delar i hästen till två hantverkare hemma som höll på gården, som tackade nej och så vidare, va. Sen har ju Ludde då naturligtvis under årens lopp spett på lite och gjort den här historien ännu mer mytisk.
Ja.
Mystisk, nej, mytisk. Så att, och sen den här korta karriären och skadan som stoppar honom och Colinis beslut att inte operera. Han ville inte ta risken att hästen skulle avlida på operationsbordet. Det finns ju så många ingredienser och sen hans fantastiska löpningar naturligtvis. Mm. Och spelarnas favorit. Han var aldrig spelad till ett högre roll sedan 13-10.
Och just hans... Jag vet inte, hade man sett den typen av aktion eller innan? Det var något som han svävade liksom fram på.
Eller hans karisma. Så. Ja. Och dessutom hade ju Lutfi inte som alla andra där, utan han körde ju för att vinna överlägset så gott som varje gång.
Mm.
Det var inte så att han satt och höll i för att vinna med en längd, utan Det var full sula.
Nej, men du säger ATG Live och så, men det var ju faktiskt inte heller på den här tiden kunde man ju ta del av loppen på internet. Utan, men de här italienska starten, de dök ändå, jag minns att de ändå regelbundet dök upp liksom i ett kort svep med Janne Svanlund på Sportspegeln liksom. De här italienska starterna. Så att det var något mystiskt med det också. Han fanns på avstånd liksom.
Någon står i Expressen där man hade spegelvänt någon bild och hävdat att Viking Kronos inte var Viking Kronos.
Oj, den har jag glömt bort.
Ja, det var ju en jätteskandal tycktes det då. Det här är inte Viking Kronos, det är någon annan häst. Men det där, ja, det där var ju naturligtvis alternativ fakta som det heter.
Sen kom ju den här då, han gjorde i sig en start på Jägersro mellan, eller så, den första starten som treåring. Men så, och sen så rensade han då rent som han brukar i Italien i stort sett. Innan han då dök upp på svensk mark igen då och för de här E3, den här helt korta E3-svängen. Du var på Örebro, eller på Gävle, där försöket gick, Magnus, till att börja med.
Ja. Ja, det är ju ett sånt där, det är ett sånt där traminne som sitter. Det var ju precis som du säger, det här väsen, han, Viking Kronos omgavs ju med, det fanns ju så mycket runt om honom, och så skulle han nu starta i bortsett från då den här Jägers årsdebuten på Jägers, men så skulle han alltså komma till Gävle och starta i Sverige. Och det var ju mycket snack om världsrekord och allt sånt där, det som vi brukar vara inne på varje vecka, fast vi inte tycker, men hur som helst. Men det här var ju då en tisdag kväll i mitten av augusti på Gävle, och det var ju så mycket folk där. Så det var ju, vi kommer ju att lägga ut bilder. Jag stod ju och såg det här loppet på inneplan på Gävle och fotade, och jag minns ju att det var mycket folk, men när jag tittar igen på de här bilderna, det är ju,
om ni någon gång ska ta del av vårt Instagram-konto, så är det den här veckan. För helvete vilka bilder, vad mycket folk det är alltså.
Ja, det är ju som att det är finalen. Det kan man ju säga. Det var ju så trångt. Ja, det var väldigt speciellt. Och sen att stå där på, och som du sa, alltså Ludde körde ju som han körde. Han gasade ju. Så att man skulle stå och plåta där, jag kände ju, ska jag få någon feeling för, alltså ska man, när man tittar på de här bilderna sen och förstå att det är tävling och någon känsla i det, då måste jag få med publiken i alla fall, för att konkurrent, det fanns ju inga andra hästar, det kunde ju se ut som en provstart. Han var ju helt ensam naturligtvis, och jag stod inte alls långt ifrån när han passerar mål där. Och det är nog den enda gången någonsin, tror jag, att jag har fått den här helt enorma känslan. Jag ser någonting oerhört stort här. Jag är med om någonting här och nu och försökte vara i det, för det här får jag förmodligen inte vara med om igen. Och det kan jag lugnt säga att det har jag inte varit heller. Det var häftigt, och jag minns också efteråt Luddes enormt generösa, jag förstår inte hur han klarade av det, men han var generös både mot publik och åt oss som fotade. Han hade tålamod med mig, jag hade problem med kameran, den ville liksom inte trycka av, och där, han tittade på mig och han gick och gick och gick, och han bara väntade på att jag skulle ge tummen upp att jag hade tagit den här bilden. Det var ett väldigt fint ögonblick, han bjöd, jag tror alla som var där, de minns det här för resten av livet i alla fall.
12-1 gick han då i den här uttagningen, och sen 12-9 i finalen som vi hörde nyss.
Och då kan man säga finalen, gulddivisionen den dagen, över också 1640 meter, vanns av Eastender före Indian Silver, båda 13,7.
Ja, just det, det säger någonting. Ja, otroligt häftigt, och bland det som sagt märkvärdigaste som vi överhuvudtaget har sett på
tal. Sen har han ju då satt orörda spår i avel, både som pappa och farfar och morfar. En viss Maharaja och Tritonsund och Lave Kronos, Titanic, Raja Milici, Fama Currit, Jukes Face, Going Kronos och så vidare. Som du sa, 14 starter, 13 segrar. Ludde,
12 segrar.
Ja, Ludde körde honom i alla starter utom en.
Ja.
Vem körde den starten då?
Det gjorde en viss Lennart Forsgren som fick äran i Padova på 15-1 och ja, ett av de där stora loppen i Italien.
Alltså tänk att vara Lennart Forsgren, jag är den enda utanför Colgjini, utanför Lutfi, som har fått köra Viking Kronos i lopp.
Ja.
Det är ju oerhört stort. Det var som Francis Bullwalk, det var bara några få som körde henne förutom Sören Nordin. Olle Andersson, Rune Johansson och Gunnar Nordin, om jag minns rätt.
Just det. Ja, vi minns verkligen Viking Kronos. Han står väl fortfarande inne i Vom, va?
Ja, jag har inte hört något annat. Han har sin lyxboning där nära Collinis bostadshus. Och...
Men fortfarande koll på varandra från varandras sängkammare. Nej, men vi snuddade ju vid vårt barn snack här tidigare i programmet, och ja, det var ytterligare några som hörde av sig, och fortsatt är det, ja, det är åt ett håll. Folk står på Lindqvist och taktisk sida, så att säga. Många fler är kritiska till våra banor, bland annat en före detta barnmästare har hört av sig.
Och före detta tränare på Jörgen Wickman.
Just det. Vad tycker han i ämnet alltså?
Han berättar ju att Åby, när han var där både som aktiv och banmästare, då hade banan 18% lutning i svängarna. Gissar att det inte är någon annan lutning idag. Då hade de en väghyvel som de drog rätt alla grader och vinklar en gång om året. Och sen när man byggde om på Åby där med doseringar, då la man ut GPS-koordinater. Och så kopplar man ihop det då med hyvelmaskinisten eller med hyven då, och sen sköttes det allt så automatiskt. Och det Jörgen berättade var att det var, som han skriver, ett jävla jobb att inte få materialet att trilla ner i svängarna. Mycket stendamm band ihop det, men då blev man väldigt väderkänslig. Och det var ett problem helt enkelt med det där. Och rekommendationen var, när banan var ny, det var att man inte skulle köra långsammare än 22-23. För då var den skadlig för hästarna.
Mm. Jörgen berättade också där att han har väckt frågan hos STs sportchef Peter Johansson. Men inte fick någon som helst respons.
Nej.
Nej, precis. Det är det. Just den sista ombyggnationen där. Då ville ju Jörgen att man skulle bygga upp den på ett annat sätt. Då, men det var Sandgrens lag som gällde.
Ja, det är fortsatt intressant som sagt. Folk får gärna fortsätta höra av sig i ämnet. Även de som... givetvis är på andra sidan och tycker att det är inga problem och med det här, det är precis som det ska vara. Hör gärna av er fortsatt.
Kan man mejla då möjligen?
Det kan man ju också göra. podcast@trottosport.gmail.com podcast.trottosport@gmail.com På lördag är det både då, som vi har varit inne på, Sundsvall Open Trot och Kallblods-SM. Har vi någon spaning runt Kallblods-SM, Lennart?
Ja, att det är 70 år sedan som en viss Helge Solo vann sitt tredje SM-guld. Han hade vunnit 46-47 och då som 10-åring 1950. En av de stora profilerna i kallblodsporten naturligtvis genom alla tider. Tränades av Folke Hjalmarsson på Färjestad. Folke var ju då en av de riktigt stora profilerna tillsammans med Uno Sved senare, Kalle på trappa och den här Helge Solo får väl jämföras i berömmelse med Copiad och Kallit och sådär. Han vann 115 lopp i alla fall. På senare tid har ju naturligtvis Jan-Olof Persson heter han. Dominerat SM. Han vann faktiskt 10 SM-guld med Järvsöfax på 11 år.
Ja.
Och när Järvsöfax hade vunnit färdigt så kom väl sonen där, söner. Flera söner. Halstad-Lotus två gånger med Ulf Olsson som kusk. Och sen Husbo Fredrik är Järvsöfax son. Jorma Kontio körde Mats L. Andersson. Det var 2011 var det så som Halstad-Lotus vann, tror jag. Sen har Jan-Olof Persson ingen seger.
Ja, det är ju rätt så häpnadsväckande faktiskt.
Däremot har vår vän Gunnar Melander 5 SM-guld. Samtliga med Månprinsen naturligtvis. Och på lördag, min nya favorit, Månlycke AM. Kan han vinna SM?
Plock. Ja, vad tror du?
Ja, han har chans, absolut. Han har bra läge. Stark. Och sen så oerhört vacker.
Men man vinner inga alltså, matcher på sin skönhet.
Ja, säg inte det.
Nej, men som du säger, han har bättre läge än på länge, va?
Ja, nu behöver han inte vingla, utan det är bara sitta där.
Ja, visst.
Men jag funderar på det här nu. Alltså, Gunnar Welander där. Han, alltså SM. Lapp-Nils, vann han aldrig SM?
Jo, det tror jag. Har jag sagt något annat?
Nej, det kan vara jag som lyssnar väldigt dåligt. Jag tyckte alla med Momprinsen AM tyckte jag du sa. Men jag satt och läste
Nej, det var alltså från senast efter Jan Olofs enorma dominans så har Gunnar Welander vunnit 5.
Lapp-Nils vann 2 raka 85 och 86.
Ja, det var det jag tänkte. Det var bara jag som...
Ja, det, eller också uttryckte jag mig som vanligt lite dunkelt.
Nej, vi säger så här, jag ville gärna briljera lite med lite kallblodskunskaper. Ja, det handlar om det bara.
Det intressanta är att det kördes under en period. Det var de 2 sista upplagorna som gick över 3000 meter som Lapp-Nils vann.
Ja.
Sen blev det 2-6 och sen en period 2-1 och nu är vi tillbaka på 2-6. Det har skiftat lite. Jag vet inte om Jan-Olof har bestämt distansen genom åren.
Kan man utgå från.
Precis. Ja, och sen är det då Sundsvall Open trott. Var det Lilly som sparkade igång det?
Ja, det var det säkert. Han fick väldigt antal sponsorer gå in och det blev en miljon i första pris. Då, så att, det var nog under hans era.
Ja, då har vi Manne Viking och Who's Who i ett revanschmöte om vi ska kalla det för det. Blir det något revansch av det?
Ja, jag överlåter dessa spekulationer åt Magnus efter hans fina klara vinnare i lördags i gulddivisionen i Silverrönen bara.
2 klaringar, det var han vurmade ju även för Sapsap,
ja, det blev ju walkover där eftersom inte Vad är viktigst klubb startade då. Men det blev ju en väldigt dramatik i det loppet ändå, i alla fall om man tittade på tv-sändningar och allting. Det var ju enormt upphåsat att han inte värmde bra. Nu sa förvisso Björn också att han inte gjorde det, men jag tyckte han såg ut precis som han har gjort jämt. Men det var inte det, vi skulle prata om Sundsvall Open Trot. Det är det 2 hästar. Ja.
Finns det någon tredje som du ser det?
Nej, alltså det är ju det är kul att de fick, för oss som ska titta i alla fall, kul att de fick spår 7 och 8 i alla fall. Så att det åtminstone det finns anledning att spekulera i något annat. Jag har så svårt att se alltså Moni Viking i normal författning. Jag vet inte riktigt vem som ska kunna stå emot. Verkar ju mer eller mindre oslagbar, i alla fall mot det här motståndet. Jag tycker det är synd att Ryers Face kommer ut just den här gången eftersom jag tycker att den är så intressant. Men jag säger att Moni Viking
tar hem även detta storlopp. Yes, har du något ytterligare att bjuda lyssnarna på vad gäller vinnare i omgången?
Jag tyckte jag surrade till ordentligt här om Sundsvall Open Trot. Det var många om budet där. Men jag säger spiken tycker jag är klar i alla fall. Det är i V75-2, nummer 2, Borups Tornado. Den tror jag vinner klass 2 över 2-6 där.
Mm.
Kan vara lite hetsig den där, fast ändå Anders Eriksson kör igen här nu. Han vann med honom senast på Romme. Stod ensam på start där över 3-1 och höll undan för betydligt mer meriterade hästar som egentligen inte kom närmare någon gång. Han gjorde sitt eget lopp. Det här tror jag är hästen i loppet, så att det tror jag är spiken.
Han var väl bra någon start innan där han fick när det var väldig körning om ledningen där, eller hård öppning.
Ja, Solvalla. Precis, Solvalla gången innan där, ja. Exakt. Så att, nej, det här är hästen i gänget för mig i alla fall.
Har någon vältare eller kantboll som professorn sa på sin tid?
Det skulle väl vara Ryers Face då. Men det krävs väl att det blir lite häx för Moni Viking och Hoso kanske. Men Ryers Face där som väl kanske först felade bort 2 möjliga V7-segrar innan han sen har varit ute och vunnit 2 montelopp och sett fin ut. Så att han är nog i väldigt bra författning i Ryers Face, men kanske att det är tufft. Men han blir ju inte speciellt sträckad. Så kantboll måste man väl kalla honom då.
Tar han ledningen?
Ja, oj, oj, oj.
Det skulle vara kul att se en ledning och bara elda på.
Det håller jag med om. Alltså, skulle han komma till ledningen så kommer i alla fall inte Adrian att pulla upp ju. Och då blir det ju... då har vi ju sett Mone Viking förut. Han vinner väl ändå då. Det vore... Du har helt rätt, Lennart. Det hade varit jäkligt skoj.
Adrian får köra som Ludde med Viking Kronos till ledning och bara elda.
Ja.
Elda, Adrian. Elda.
Så länge lampan lyser och allt vad det är.
Ja.
Vi har ju pratat om det i evighetens evighet. Folk är väl säkert trötta på oss vid det här laget. Men i lördags så tog ju faktiskt Kanal 75-gänget i vinnare... Heter det vinnare V75? Nej, det gör det inte. V75 Direkt heter det.
Ja, V75 Direkt heter det nu.
Ja, de tog ju upp ett grepp om utrustningshetsen, om vi kallar det för det, i lördags. Så att, det var intressant snack. Pratade bland annat med några tränare vad de tyckte om barfota och biker för treåringar. Och det blev en ganska intressant diskussion där. Vad kände ni kring det hela?
Jag tycker att det var... Micke Nybrink drev ju på där. Man pratade ju om... Jag tyckte han hade bra... Han kallade att hästarna numera blir mer som tomteblås. Att de brinner fort och sen försvinner de. Lite grann de här unghästar, treåringar. De hade lite statistik där från, kommer jag inte ihåg vad det var, 2017 tror jag. Det var ett par år tillbaka i alla fall där man hade tittat på hästarna som gick med det här hela paketet. Eller framförallt var det väl vad gällde skor eller barfota runt om då. Hästar som hade gått barfota runt om och hur de senare i karriären har tjänat, hur mycket pengar eller rättare sagt hur lite pengar de har tjänat. Och det var ju framförallt på storsidan ganska sensationella, ska man kanske inte säga. Men jo, det tycker jag nog ändå. Det var ju väldigt vad de har försvunnit. Förvisso ston som kanske går till avel många gånger, men ändå. Det sliter bevisligen på. De får korta karriärer, vilket Nybrink kritiserade. Och det kan man väl bara hålla med om. Hästarna blir... Det är svårt att få profiler. Och sen hade vi då att Johansson där. Stig och Johansson, Björn Goop, Redén och Björn Röcklinger som du nämnde, som fick svara på frågan vad de tyckte. Och den enda som tyckte att det var bra som det var Stig och Johansson. De andra hade inga problem att tänka sig eventuellt både förbud för jänkarvagn och barfota runt om på treåringar.
Jag tyckte det var mest intressant Björn Goops rätt så bestämda uppfattning om att de där jävla bikarna behöver vi inte. Ja, det så sa han ju inte. Men bikarna behöver vi inte, tyckte han. Det tycker jag var...
Det var intressant. Ja. Intressant.
Han som kör då mycket i Paris eller i Frankrike där bike är förbjudna.
Mm.
Det där med tomteblås var ju en fantastiskt bra metafor naturligtvis. Det som slog mig lite grann, eller också visar problemet med det här dyra vagnarna, Björn Röcklinges svar, han tyckte det är bra om de förbjuder de här bikarna, för jag har inte råd att köpa någon.
Nej, det var ju underbart alltså. Det är ju, alltså, det är också en rättvis aspekt är det ju, eller...
Ja, alltså att det blir en materialsport, och där de små då som inte har resurser inte förlora för att de är dåliga tränare eller kuskar, utan för att de inte har råd att köpa den bästa utrustningen. Och då är vi på en farlig väg, tror jag. Alltså det kanske visar sig, man utarmar den här amatörsporten. Vilken liten amatör har råd att köpa en sån cykel som det väl kostar 100 000 något. Sen är det ju förvånansvärt då när Stigo tycker att man ska försöka utveckla det ännu mer och springa ännu fortare. Jag förstår inte riktigt hur han tänker det. Å andra sidan så ser väl han slutet på sin karriär inom några få år, så att han kanske, de får springa ihjäl sig om de vill, det spelar ingen roll då. Nej, det var märkligt. Men det var kul att, kul kanske inte var kul, men det var ändå uppfriskande att höra, som du säger Henrik, Björn Goops väldigt tydliga ståndpunkter.
Mm. Lite överraskande faktiskt, och positivt.
Alltså jag tycker det blir... Där har de ju gjort det bra. Det var självklart att Daniel Rydén och Björn Goop ska uttala sig, tycker jag, eftersom de är de största vi har just nu. Men att exempelvis Daniel Rydén inte överhuvudtaget ger sig in i att försvara att man ska få göra som man vill och allting. Man skulle kunna tro att om man är framgångsrik idag, så då vill man ju gärna att nu ska det vara som det är nu, för det går så bra för mig. Men det var ju uppenbart att både Björn och Daniel och även Röcklinger naturligtvis, de hade ju självförtroende och visste att vi kommer att klara oss i alla fall.
Mm.
Och det tycker jag är, för de har ju de har ju pengarna. De har ju råd att ha två jänkavagnar per häst i princip. Redén och Björn. Så att för deras skull skulle det ju kunna vara fullständigt oreglerat så ju.
Ja, men de är relativt unga och de ser ju ändå att de ska leva på travsporten i 20 år till, och de vill att travsporten ska överleva på ett förnuftigt och klokt sätt.
Ja, för som du säger, Lennart, att om vissa inte har råd, det är ju inget, det är inget steg i riktningen att behålla bredden i sporten. Det är...
Nej, men om jag är häst, om jag ska köpa en häst nu nästa vecka, och så vem ska jag lämna hästen till? Jag måste ringa till några tränare. Har du en jänkarvagn i ditt stall?
Mm, mm.
Nej, ja, tyvärr, då kan du inte få min häst. Men finns det någon förhoppning överhuvudtaget att ST skulle våga? Eller
det är ändå, nej, kanske inte. Men det är ändå, det bubblar ändå mer än tidigare.
Och det var ett bra inslag i TV. Mycket bra. Jag har sett det i efterhand. Jag såg det till lördags. Men jag, och även om då programledaren som alltid gör sina försök att mildra, softa kritiken då. Ja, men,
man behöver inte tassa på tå så mycket som...
Nej, men vad fan, Micke Nybring står ju där för att ha åsikter. Då får väl ha de åsikter han vill ha, inte... Nej, så får du inte säga.
Det körs, jag vet att många lyssnar på oss kanske onsdag, torsdag, och för dem är ju då de här kvalen redan körda. Men det är ju derbyuttagningar på Jägersro ikväll. Det är ju alltid en kittlande afton. Försvann en häst här, en häst som faktiskt för inte så länge sedan var favorit på de här spellistorna. Greenman Alishi kommer inte till start, och det kanske inte... är helt chockerande med tanke på hur han såg ut i den senaste starten.
Struken alltså?
Den är struken.
Problemet att stryka en häst, nu spelar det ingen roll, ägaren klarar säkert det, men problemet är att anmäla en häst som är med i programmet och sen stryken, då får man ändå betala startavgiften.
Ja, just det.
Som är väl 6000 eller något.
Så funkar det.
Nej, det här Grimman har ju sett ju årets stora besvikelse, kan man nog säga.
Ja, årets flopp kanske. Vi, både jag och Magnus, minns tillbaka till Kungapokalskvällen och Stefan Hultmans fullkomliga fantomord om denna häst. Det var liksom ingen, fanns ingen botten på superlativen.
Nej, alltså man,
och där sattes på något sätt ribban för den här hästen, Greenman Alishi.
Ja, det är två saker tycker jag där. Till Hultmans försvar så var det ju så just att, och där kan vi väl vara överens, det är ju en fantastiskt vacker häst. Och det var ju, det var där det började på något sätt, just att en vacker häst. Men sen kändes det som att ingen vågade säga något annat än att en häst som har tjänat nästan 10 miljoner, den kan inte vara dålig, den här måste vara jättebra. Och sen höll det i sig start efter start, trots att han faktiskt såg sämre och sämre ut hela tiden. Han gjorde vad han kunde för att ta sig runt. Men tyvärr så har ju inte hästen riktigt kunnat göra sig själv rättvisa. Det är en jättevacker häst. Det är ju inget snack om det. Men någonstans tappade man att man noterade den inte, tycker jag, riktigt. Att det här är nog inte riktigt så bra. Ser inte så bra ut. Man fortsatte ju länge med att prata om det här. Nej, utifrån, som du säger, Henrik, Hultmans
jag gick på det också, där. Måste jag erkänna.
Alltså han var spelade 2,50 i Kungapokalsfinalen. 4,95 starten efter på Solvalla. Två gånger i sprintermästarens försök. 5,17 i finalen. Och då börjar väl förtroendet hos spelaren svikta. För i det här derbytestet, kanske inte heter på Eskilstuna, så var han spelat 11,40.
Då var ändå i för sig då EQD med i fältet som gällde.
Ja,
Och det var ju faktiskt där han var ju fullkomligt av på mitten. Jag undrar faktiskt, jag ställer mig frågan till om han kommer ut på banan någonting mer.
Ja, inte ikväll i alla fall.
Inte ikväll, men...
Ja, men det blir lätt sådär att Hultmans ord ekade i folks huvuden under lång tid.
Ja,
de inte bara Hultmans.
Han satte på något sätt ribban där. Vi får ändå tillskriva honom den.
Allt är Hultmans fel.
Ja, precis. Ja. Ja. Men vad säger vi då om kvalen ikväll?
Ja, nu har vi ju pratat jättemycket om en häst som inte är med.
Ja, för starkt fan.
Jag höll på att säga, saknar vi någon annan? Nej, men det är klart att det ska bli kul ikväll och titta. Bortsett från att det är alltid en härlig kväll det här, så blev det ju... Vi har ju fått nerv eftersom de bästa hästarna, de mest betrodda, har ju i princip uteslutande fått ganska kymiga lägen.
Med bricka 12, det kanske inte, när Don Fanucci sett, kanske inte har någon betydelse, jag vet inte. Men...
Det är lite för dåligt, det är lite för dåligt motstånd.
Ja, han blåser så runt dem när han vill. Brother Bill kanske blir lite mer häxigt.
Det är lite som mer...
Som har lite problem med travet och så vidare, va?
Mm. Ja, jag säger så här, jag sticker ut hakan. Jag tror att det här, nu får jag äta upp, jag behöver ju inte äta upp Mind Your Value VF, men det här kanske jag får äta upp. Men jag tror faktiskt att Brother Bill är helt överlägsen. Jag tror läget spelar ingen roll. Jag vet att de pratar om det i tv också, att han är mest missgynnad. Jag tror faktiskt inte det spelar någon roll. Han går ju bakifrån också, det är ju inte speciellt bra emot.
Nej,
det är lite...
Det är lite mer ojämna kval i år, känner jag i alla fall. Men kanske har varit så tidigare också.
Ja, det är ju en spännande topp ju. Det är ju många spännande hästar i toppen, men det är väl, precis som du säger, lite tunnare bakom dem. Men det finns ju läge att spekulera i alla fall.
Mm. Man kan ju också säga att Per Lennartsson har fått en pressande uppgift att köra Bergs båda hästar som tillhör slutfavoriterna i derbyt.
Ja, just det. I Robert Bergs avstängningsfrånvaro då. En kanske väldigt spännande ändå på att se om Colginis har satt upset face i någon slags ordning här. Det är ändå huvudmålet för året för den häst som de har haft höga förväntningar på. Det tycker jag ska bli intressantast kanske under kvällen.
Ja, jag är nyfiken. Jag måste säga att vi pratar om Berg här. Det ska bli kul att se Belker också. Det är ju fortfarande Jansson som kör, men nu är det ju regi Berg där. Det tycker jag ska bli spännande att se om Belker har hittat tillbaka till det som han ju faktiskt visade tidigt. Om det finns en lite mer att skruva på där.
Mm. Det första starten i Bergs regi alltså.
Ja.
Efter försäljning. Det är märkligt ändå att han inte har varit ute i något lopp inför det. Det kanske inte har funnits några bra lopp, vad vet jag.
Ja, vi får se hur det går. Det är väldigt, väldigt spännande som vanligt. Och inför de här, det största loppet kanske vi överhuvudtaget har. Vi har en lite kul häst i de norska derbykvalen också på fredag. Den här Svante Erikssons nyförvärv Dream Creation. Såg jag den i debuten för honom? Efter försäljning till nya hästägare.
Nej, var kommer hästen ifrån?
Från Trond Andersen. Han, okay. Det var ju den som kvalade in till norska kriteriet väldigt efter bara ett par, tre starter. Så den har visat tidigt väldigt fin kapacitet. Sen har den strulat under året och sen har de då lyckats köpa den från hästägare hos Trond Andersen.
Och där går derbykvalen i Norge?
Fredag kväll. De kör onsdag, torsdag, fredag nu. Alla sina kval till sina klassiska löpningar. Sen har de en jättefinaldag där de kör samtliga finaler under samma helg. Spår 1 fick han här på fredag.
Men kör Svante själv?
Han kör själv.
Bra.
Även Mil Mighty och Paul Mahoney försöker kvala in. Nu har jag lite dålig koll på den hästen, men...
Undrar om grabbarna har råd att köpa jänkavagn.
Ja, oklart om Santa har någon. Det tar sin lilla tid det här med propulsion och besked i nervsnittningsfrågan, kan man kalla det för det. Hur beslutet ska tas där med alla hans segrar under åren. Vad tycker vi om att det tar sån himla tid? Vad är det man väntar på?
Ja, jag tror ju att det är många aspekter att ta hänsyn till, många människor som ska höras. Konversation med USA och Kanada kanske. Folk har semestrar. Och det gäller ju att nu när man kommer fram till ett beslut, jag vet inte ordningen här, om man först kommer presentera en utredning och sen lämna över den här utredningen till de som ska döma. Men de får inte trampa på en mina en gång till läst, utan nu måste man vara säkra på att man gör rätt. Det kan man ju inte alltid vara säker på, men det gäller att göra så rätt som möjligt, och då tycker jag vi får acceptera att det tar tid. Sen är det lite olyckligt för att det skulle säljas på auktion. Propulsion avkommer på någon internetauktion som fick avbrytas i och för sig.
Det funkar ju inte då, så det tar det spelar
ingen. Nej. Och då kan man ju undra, alltså man skulle, ett beslut skulle kunna bli att Propulsion får startförbud. Hans avkommer kommer inte att få starta. Alltså det är inte helt omöjligt, för att egentligen så borde det bli så. Sen har SS sagt vid något tillfälle att alla som är födda och alla som föds nästa år kommer att få starta. Men det där är ju en farlig väg att gå, för att motståndare kan ju väcka frågan i rättsliga sammanhang senare. Och då står man ju där med sin tvättade hals, eller vad det heter.
Ja, det där är ju, det där gjorde man ju, alltså det där är ju jätteknepigt. SD har ju verkligen, som du säger Lennart, de har ju sagt att de kommer att få starta. Skulle man backa på det nu, så har man ju skapat ännu en märklig grej. Det var, alltså, där gick det så väldigt fort. Varför det var så bråttom att konstatera att den är svår, alltså, men den tror jag, den blir ju väldigt knepig att backa på.
Ja, det är klart det blir. Men kommer de som då förlorar massa pengar till Propulsion avkommer att finna sig i det när det blir allvar?
Nej, det kan man ju. Det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om resultatet av det här ska bli år av juridiska. Det blir mer tävling i rättssalar än vad det blir ute på travbanan. Det skulle ju vara otroligt tråkigt. När allt kokar ner till den person som satt med det här pappret och registrerade Propulsion och inte noterade eller såg men inte brydde sig. Jag har ingen aning, men där det stod nerved.
Det är inte bara den gången, det har hänt åtskilliga fler gånger inför premieringar. Och,
jo, absolut. Absolut. Visst tänk, är det så. Så är det.
Kanske att man kommer fram till att nervsnittningen inte har någon avgörande betydelse, att allt, vi glömmer allt.
Det är en fruktansvärt tråkig soppa.
Då finns ju de där konkurrenterna som sagt och ja, synpunkter.
Det är inget lätt uppdrag de har, så jag har, för att återkomma till din fråga, full förståelse för att de vill ta tid på sig.
Mm. Vi tar tid på oss till nästa avsnitt, en vecka nämligen. Då kommer vi med ytterligare en episod av den här podden. Vi får, ja, vad har vi? Twitter, Trottosport 1 va? Instagram kommer vi lägga upp de här fantastiska Viking Kronos-bilderna från Gävle 1998. In och njut av dem på Trottosports Instagram. Och så finns vi på Patreon. In och stötta oss där för tusan, så vi kan hålla på med den här podden i all evighet. Patreon.com, sök på Henrik Ingvarsson, så dyker Trottosportpodden upp, och då donerar man en fast summa per avsnitt, är det handlar om. Så det är vi väldigt tacksamma för. Så hörs vi om en vecka, va?
Det gör vi absolut. Ha det gott där ute.
Ja,
yep.
Hej.
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 Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.